acá.
Ja, de som inte kände mig då, så har jag hört hemma i Ängsjö och gör väl det fortfarande. Jag har försökt mig på fisk i 50 år. Det blir ungefär bakgrunden till mig det. Numera är pensionär sedan bra många år tillbaka. Och jag ska nu försöka berätta lite grann av det jag har fått tag i på arkivet här. Det är ganska intressant att gå en trappa upp här och leta, men det kan vara svårt att hitta det man vill ha tag i. Det brukar ta flera gånger innan man hittar det man ska. Ja, jag har skrivit upp lite grann här som minnesanteckningar för vad jag ska berätta om. Den som vill anteckna, det blir ju rätt många årtal där, så om någon vill anteckna där så skulle penna och papper vara bra. Järnframställningen här i trakterna börjar ju i mitten på 1500-talet. Och då var det bönderna som hade små hytter. Och där finns det mer att ta reda på, men jag har inte hittat så mycket om det. Men de höll på själva 1578. Fick de skattefrihet för att ägna sig åt järnhanteringen här, och det blev efter det kallas den delen bondebruket. En tid efteråt så var det, startades kronobruket också, som låg ungefär i trakterna. Men det var tillverkning av järnprodukter enbart för kronans räkning. Kronobruket övertogs på arrende av en holländare som kom från Holland, De Besch. Så hade han en massa namn för också. 1626 övertog han det. Året efter, alltså 1627, så hade Louis De Geer blivit intresserad av, så då blev han delägare i arrendet. Och då drev de det tillsammans. I och med att Bers fick det här, övertog det här arrendet, fick han uppbära skatt ifrån Olands härad, Österlövsta och Holnes socknar för att få rätten till stångjärns smide. Han fick samtidigt rätt att bedriva vid Österby också. Sen 1627, när De Geer kom in i bilden, så fick de ett arrendekontrakt som löpte på 6 år. (hör) 1633 övertog De Geer ensam arrendet. Då hade han lånat ut pengar till kronan, så mycket så att han fick överta det här arrendet som garanti för sitt lån, pant för lånet. Bondebruket höll på själva till 1668. Då köptes det av Emanuel De Geer. Det var den andra dyäran som kom hit till Östa. Då hade ju dyär all hjärnrörelse samlat på en hand liksom, och då kunde han själv bestämma hur det skulle vara. 1676 så anlades en masugn vid Tobo, och det var för att säkerställa tillförseln av ljus till smidet här. Då var det befolkningsmässigt här i Lövsta med omnejd omkring 1690 cirka 700 personer. Och de var det väl bortåt 90% valloner. För att framställa stångjärn åtgick stora mängder träkol. Och detta blev böndernas jobb att kola runt om i skogarna. Vi äldre, vi minns en del av det, för fortsatte ända in på 1900-talet här. Fast det som förekom kolningsväg nu in på 1900-talet, det var inte Lövsta bruk som behövde kolorna då, utan då var det Herräng. 1920-talet när kolhusen byggdes, Vägenskär och Fagerviken. Ja, så skulle väl det stångjärnet säljas förstås. Och till en början så var det ju dåliga vägar med barmarken, så var det inte körbara vägar egentligen. Det var den större vägen från Tobo hit till Lövsta som gick an att köra med vagnar. Annars var det dåligt, så de i viss mån klövjade de järnet, och det fraktades då till Kallerö i viss utsträckning, inte så mycket men i viss mån. Däremot var Löten en stor utskeppningshamn på slutet på 1600-talet. Och där var det fullt med bodar och förvaringsutrymmen efter strömmarån. Man kan ju undra lite grann hur det gick att komma med fartyg dit upp, men det var 2-2,5 meter högre vattenstånd då, så att det var ganska mycket vatten i Grönefjärden och upp i ån vid Skärplingen. Så det gick rätt bra. Men hur det var, så blev ju, sjönk ju vatten ut, eller landet höjde sig, så att det blev ju sämre att klara sig av. Så för det andra, 1719 kom ju ryssarna och brände allting. Brände även här i Lövsta nästan allting. Så det blev ju stora förändringar. Och Ängskär var ju igång längst in i viken. Men där började vattnet också tryta. Fartygen blev större och landhöjningen gjorde att det blev sämre och sämre med vatten. Men det var när vi kom in på 1800-talet. Vid Ängskär så var det ett järnmagasin som byggdes 1736 och en större lagerbod för spannmål och övriga varor. Om den var byggd före eller efter, det har jag inte hittat några uppgifter om, men i den där tiden så fanns den i alla fall. För alldeles i början på 1700-talet så fraktades det in väldigt mycket spannmål över Ängskär. Så att det är troligt att spannmålsboden, mellanboden som vi kallar det, den stod kvar till 1930 ungefär. Så jag vet ju väl hur den stod ut. Det är möjligt att den var byggd tidigare. 1758 är ju det magasin som finns byggt. Och det var ju behovet av spannmålslagring som var nödvändigt att få större utrymmen. Saltbod fanns det också, som stod vid södra ändan på magasinet. Stångjärnet som skeppades ut dels inifrån viken, ja, dels från Leskär och övriga hamnar. Det talas också om Gröne och Leskär nämnde jag. Det fraktades till Öregrund och vägdes där och tullades. Om ni någon gång är till Öregrund och går och tittar på, de har ju ett lite fint museum där, så står den där järnbågen står utanför museibyggnaden på gårdsplan där. Så finns järnbågen där som allt järn vägdes på. Det tog som halm, vägdes och förtullades i Öregrund. Och sen gick det vidare på skutorna till Stockholm och lastades om där för fortsatt transport till köpare där, i huvudsak England. Men även andra köpare fanns ju naturligtvis, men England var de största köparna. En del gick till Tyskland och Nederländerna lite grann. Det var ju inte bara järnet som var viktigt. Alla varor till orten här kom ju in till hamnarna här, som skulle fördelas hos människor. Spannmålet, det var ju jobbarna som skulle ha det. Det var ju mycket åt rätt stora mängder. De hade ju bestämda mängder spannmål av olika, av vete och korn och råg. Som skulle ha. Därför så spannmål på jordbruket här i bruksorten räckte inte till på långa vägar. Och så andra varor. Jag har till exempel hittat papper där en präst som heter Valmon fick grejer med en av barons skuter ifrån Raumo i Finland. Det är toppsocker bland annat och kaffe. Och det förtullades särskilt på honom. Det var liksom privat import. De här hade ju rederirörelse hela tiden, ända från 1600-talets början och fram. Och normalt hade han tre skuter som var registrerade på honom och med hemmahamn i Ängskär. En inventarieförteckning från 1759 berättar om, det är en inventarieförteckning som då gjordes i Ängsjös batteri, som det hette. Och där det bland annat fanns ett antal kanoner och ammunition till dem. Ett par kanonlavetter står kvar på magasinet i Ängsjö, men något annat finns inte. De här fartygen som De Geer hade i sitt rederi, det var galeaser och skonare. Och någon jakt hade han också. Som där i den här inventarieförteckningen är det två galeaser och en jakt. Och om ni ser någon skuta någon gång så kan ni skilja de här på riggningen. Men då ska man ju veta det förstås. En galeas har två master. Den aktra masten är kortare än den förliga. Och en skonare har två lika långa master. Det är huvudsakliga igenkänningstecknet. Sen har de helt hög olika sägel. De har fyra försägel som vi normalt brukar vilja kalla fockar. Men det är jagare och klyvare och yttre klyvare och lite sådana där benämningar på de här grejerna. En jakt har en mast med stor sägel och topp och vanligtvis två fockar och den utrustning. De här fartygen då var 15-20 meter långa ungefär och 5-6 meter breda och kunde lasta 50-100 ton. In på 1800-talet så ökade sjöfarten väsentligt. Smidigt hammaren här i Lövsta. Och tillverkningen av stångjärn var landets största stångjärnstillverkning då i slutet av 1700-talet och början på 1800. Så att det var stor rörelse här. I Ängsjö så var det en plan som vi kallade varvet. Och där utfördes reparationer som behövdes på skutorna då. De blev ju vinteruppplagda, det säglas inte på vintern då, utan de låg upplagda och då skulle det repareras. Och det gjordes i viss utsträckning vid Ängsjö när de låg kvar där. Och det byggdes sommaren 1870 så byggdes en skonert där som sjösattes i juli 71. Och seglade då sen till strax in på 1900-talet faktiskt. Gick i kustfart och Stockholm, Finland och olika resor. Nu hade vi, när vi kom in framåt mitten av 1800-talet, så hade ju landhöjningen gjort att det började bli dåligt med vatten in på Ängsjö också, in i viken. Medan skutorna ökade ju i storlek, blev mer djupgående. Så behovet av en ny hamn vid Ängsjö blev viktigt. Vägen dit ut byggdes 1844 och hamnanläggningen då naturligtvis samtidigt. Och då blev det betydligt djupare vatten att komma. Skeppning direkt från Ängsjö till Ängsjö. Och seglade, utan då kom det skuter ifrån alla möjliga håll, kom och lastade. Biskopekskil och lite olika ställen. Och se var de var ifrån. Det ger det här England också. Gjorde två resor sommaren 1870. Den ja. Sen var det en hon var en skeppare som heter A.G. Karlsson. Andra resan hade han bytt skeppare. Där var en Axel Hovander. Efter den här epoken så avtog utlastningen av järn på Ängsjö och blev samlastning därför ordentligt, och så blev det samlastning, så då gick järnet utifrån Karlholm. Den här. Men de hade då och fraktade ut på kromar till en holm längre ut. Särskilt bra ställe var det inte, men det var samlat. Ja, det var ungefär den genomgång jag hade. Uppgifter. Om ni vill titta på konosement på när från Ängsjö och direkt på Hull, så kan ni gärna de lastade.
Ja. Har du hittat de här uppgifterna?
De fanns där. Ja. Jag kan gå runt och kika lite grann. Det är bland annat får ni uppgifter om vad skutan hörde hemma, vad skepparen heter och hur mycket stångjärnen lastade. Vad de fick betalt för då. Ska ni ha längre bort där? Kristina, ska du ha? Skutorna? Ja, det var träskutor där och många förliste och sen blev det några virkesbitar på botten kvar av dem och de förintades. Jag har ingen grepp om någon skuta som finns kvar där. Det är för lång tid gått för.
Vad hette hon som blev byggd med?
Johanna.
Finns ett rykte som säger att hon ligger sjunken i Blekinge, som inte har fått verifierat. Aning om när Ängsjö stod på topp liksom, det var full karuscha där. Hur mycket folk som jobbar där egentligen i hamn?
Nej, det har jag inga direkta uppgifter på, men det behövdes nog inte så mycket människor egentligen här. Men de bodde ju nere i Ängskär och många av skutskepparna bodde i Ängskär. Så de som de skutet de ger hade, de skepparna bodde här. Vi pratar ju om det, Sten Westergren här har en ättling, han som har bott i Ängskär, Westergren. Bodde, om jag minns
rätt,
såg
en gränsen.
Ja.
Även besättningen borde väl ha bott runt om här?
Lite varstans, en stor del av dem.
Hur många besättningsmän kunde det vara på en sån där båt?
Ja, var vi fyra vanligtvis.
Ja.
Fem har jag också sett uppgifter på att det fanns.
Var de betalda utav bruken eller var det skeppan? Skeppan
fick avlöna besättningen, för han de seglade på någon sorts provision och det fick skeppan liksom svara för betalningen.
Ska jag anknyta lite till min släkt alltså. Det var ett intressant för det var intressant vad vi fick höra, och särskilt intressant för mig därför att min farfars far var styrman på den här fartyget Lösta som omnämndes, och han gjorde under sin verksamma tid och resor upp till Utansjö i Ångermanland också efter svenska kusten, men också 13 resor sammanlagt i England med järn från Ängskär då. Och han berättade mycket för sina pojkar, och en av de pojkarna var min farfar alltså, som levde långt in på 30-talet. Och han berättade för mig mycket om vad sjömannen hade berättat om livet på de där fartygen och hur det gick till i hamnar och sådär. Och han talade också om att den kapten de hade på Skonärten Lösta, han hette P.G. Sjöstrand. Och han hade svår tuberkulos eller lungsot som de kallar det för då. Men fick jobba ändå alltså. Så att det innebar det att många dagar så kunde inte han gå upp på däck en gång. Utan han låg där i sin koj och min farfars far då fick sköta rulliansen alltså. Men de var duktiga sjömän och de såg på väder och vind. Annarkande oväder i god tid alltså. De kunde ta ner segel och sådär. Sen berättade han en händelse ute på Nordsjön. De såg en havsörn slå ner på en stor fisk ute där på Nordsjön på havet. Men fisken var antagligen för stor och havsörn fick inte loss klorna, utan fisken drog ner örnen under vatten alltså. Och så där var det slut med den flykten alltså. Och sen berättade han mycket också om när de kom då till Ängskär. En sån där resa till England tog i regel 3 månader, beroende mycket på väder och vind alltså. Och då hade han avtalat med sin fru hemma i Nötter då att de skulle ha vissa kvarter brända då till när han dök upp då. Och brännvinsapparaterna och koppar stod kvar där vid Nötter ända till min mor flyttade dit 1905. Men ett av de första var för henne att kasta ut den här apparaten alltså. Jo, och det var så då att när sjömannen då kom upp, de hade 9 barn, men det var bara 7 som gick fram till, 2 dog, en dog när han var 3 månader, en dog när han var 3 år. Men 7 gick fram då till vuxen ålder. Och min farfar berättade då när han var pojke bort när 50-talet då plötsligt så dök pappa upp då. Ingen visste någonting, för det fanns ingen brevväxling, inga telefoner. Men plötsligt så dök han upp och det blev ett väldigt liv på ungarna. Alltså, nu var pappa hemma. Nu kunde han kanske få något socker eller något gott. Alltså. Ja, och då hade han alltid en 3-4 sjömän med sig då ifrån fartyget. Arbetskamrater då. Och de skulle han bjuda in. Och då skulle frun ha brännvin färdigt alltså. Och som han kunde då bjuda han på. Och ungarna stojade och vi förde ett väldigt liv. Pappa hade kommit hem. Men då den där sjömannen, Johan Hindrik Westergren hette han. Han var väldigt bestämd. Han hade en gammal klocka, en sånt där pålemsur, stod i ett hörn där i köket med bara en visare. Och uppe på den klockan så hade han en stor bit krita låg. Och då när de hade bänkat sig där och hon hade serverat brännvinet, då tog han ner den där kritan av klockan och så drog han upp ett streck rätt över köksgolvet. Och så befallde han den ungar, ni får bråka hur mycket ni vill på den här sidan sträcket, men på den här sidan ska det vara lugn och ro, för här sitter vi. Min farfar, så han mindre som 7-åring, vi var fram till sträcket ibland, men vi vågade inte krypa över. För att då visste vi att vi fick en jäkla hurrel alltså. Ja, så att det där är minnen från sjömannens tid alltså. Sen i alla fall så blev han enkelman 1870. Och sen hade han en hushållerska i 8 år som hette Strömbrita, kallade han, för hon var från Åkerby. Och henne minns farfar också mycket bättre. Men sen så dog den här sista sjömannen då 1878. Och han ligger begraven alldeles innanför grindarna vid Holmes kyrkogård. När man kommer in där stora ingången och går fram till kyrkporten på Holmes kyrka, så går man bara 5 meter och så viker man av då till vänster. Och så var det ända till långt in på 30-talet så var det 2 kullar av gräsbevuxna. Där ligger sjömannen Johan Henrik Westergren och hans fru då, sida vid sida. Idag har jag inte, nu har jag inte varit dit på länge, så jag vet inte om de där kullarna finns kvar, men jag vet platsen i alla fall där de ligger. Sen berättade han då om färden till Stockholm, och det, Stockholm var ju inte större kanske än vad Öregrund är nu i stort sett. Det var ju bara en småstad, men det var en väldigt liv och rörelse i hamnarna då med. Och då skulle allt järn bäras på axlarna då. De hade någon dyna under och som de bar, och så skulle de vägas och så skulle de vräkas. Det som inte blev okänt så skulle bara vräkas alltså. Så att, men det järn var känt för att ha ett väldigt fint järn. Och så det var omtyckt både i Europa och i Sverige alltså. Ja, nu avbröt jag dig.
Nej, det var bra det, Sven. Att du fyllde i lite grann här om direkta uppgifter.
Men har du född i Ängberg?
Ja.
Hur långt tillbaka går din släkt här då?
Farfar flyttade till klubben och var underställd De Geer 1890.
Var kom han ifrån
då? Ja, han kom, hans far flyttade till Svartviken, hade varit mästerlots på Bönan. Men de kom osams, gubbarna där, och då ilsknade han till och hade då möjligheter att köpa det stället vid Svartviken.
I Svartviken är det?
Ja, vid Fagerviken.
Ja.
Bertil Holmgren var ju den sista där. Nu vet jag inte vem som har det där längre. Men då fungerade farfar som vaktkarl då, och så jobbade han för övrigt. Berättade att han för att få bo i kåken vid klubben som fortfarande står kvar, så fick han göra några dagsverken, och då först och främst på slotterna. Och blev de utkallade, och då gick han, berättade klockan 2 på natten gick han ifrån klubben då, så då gick de lätt över skogen, Björksnåre, Kullen, och man hade någon stig där som de följde. Och kom fram före 6 då, så att de hann att ligga och vila en liten stund innan slotten började. Jobbar de den dagen då, så hade de en brödbit och en fläskbit med sig, och låg de kvar en natt. Till. Jobbade 2 dagar i följd, och så andra dagen då så på kvällen gick hem, så var jag en bra promenad.
Ja, jag återkommer. Här tog jag med en liten bok. Jag har några böcker bevarade efter sjömannen. Här tog jag med en liten tjänlig bok. Den här har varit med på de där resorna, alltså på de här fartygen som han benämner. Och ni kan skicka den här runt. Här har han skrivit, en bok var en värdefull sak på den tiden, på 1830- och 40-talet. Så de var väldigt noga med att skriva in i båda pärmarna vem boken tillhörde. Här har han tydligen lånat ut några pengar åt några matroser på fartygen. Och där han skriver upp vad de här skyller honom i riksdaler och rundmynt och skillingar. Ni kan skicka den där boken runt så får han fortsätta med den. Det är skriven på frakturstil, så det, men de flesta läser väl även den stilen av det.
Ja, fartygens storlek nämnde jag lite grann om. Att de lastade 50-100 ton. Men det var ju andra mått då. Det var läster som det kallas. Nyläster på en del fartyg som byggdes och mättes. En läst, det var motsvarande 20,4 hektoliter. Och de flesta fartygen byggdes till omkring 40 läster. Agera lite grann, men omkring 40 läster lastade. Det byggdes också sjömärken eller kasor och båkar efter kusten. Och 1738 då begärde De Geer hos dåvarande Sjöfartsverket att det skulle byggas igenkänningstecken på brevbådan och klubbudden. Och det blev beviljat, så de var, ja, han hade begärt det tidigare, så de blev färdiga 1738. Och sen vid senare tillfällen, du nämnde om utsjöbruk här, det var en kort period, då begärdes det att få märken på sälstenarna och kniven. För att de sjöfarande begärde det, för det var inte gott att komma in på land och inte ha någonting alls att känna igen sig på.
En sån där liten bok kallas för Lathund. Det är ett namn på sån där. De kunde omsätta mynt i andra världen och sträcker i andra världen. Det var liksom en uppslagsbok de hade med sig.
Linen hade stilla då?
Ja, det är en sån där tyska S som du ser det. Tysk hans stil. Och han berättade också att första tiden han började segla från Ängskär, då låg de där bryggorna som hänger långt upp på väggen nu på magasinet, om man går och tittar på baksidan, om man säger så, på magasinet, så sitter det bryggor på väggarna där. Och de låg i jämnhöjd med relingen då, så de kunde rulla över. Så högt vatten var det då i viken alltså. Och den där stenen med järnringen i, den låg ju långt under vattnet alltså. Men landhöjningen har gjort så, och de visste inte vad det berodde på heller ändå alltså. De trodde att havet sjönk alltså. Men det var landet som steg. Nej, för att äldre hade berättat för sjömannen här Västergren att i deras barndom då på 1700-talet, då seglade vi genom det där sundet och så plötsligt så gick det inte längre alltså. Och de kunde inte förstå vad det berodde på alltså. Men det är så, det stiger ju ganska mycket per århundrade i de här trakterna.
Den där P.G. Sjöstrand, han hade lite olika skutor som han var skeppare på.
Galeasen Anna Wilhelmina och så Galeasen Vulcanus.
Ja, stämmer.
Men det rätta skepparen där var Peter Karlbom och Johan Westrum. Och han är släkt med den här, John Westrum heter han. Han är släkt med den här Westrum som har hyrt i Holdammen nu alltså.
Ja.
Ja. en gammal släkt här i trakten. Hans far blev ju kyrkoherde i Tegelsmola.
Alltså?
Ja. Och så när nu har köpt en gård i Holdammen här då, den där gamla mjörnabostaden.
Ja, skepparna på de här skutorna, de var ju lite olika. Per Asplund till exempel också. Oh. Per Gustav Sjöstrand. Johan Wallin var en. Mats Lund. Olof Ström var en skeppare. Var. Just den här Per Karlbom som du nämnde.
Ja, de här berättar.
Alla, Anna Wilhelmina.
Anna Wilhelmina, ja. Det var väl en... De sa att den här excellensen De Geer hade en dotter som dog vid unga år. Hon var bara några år.
Ja.
Han sörjde det där barnet så väldigt så han lät uppkalla ett fartyg efter flickan.
Ja.
Därför så fick det heta alla Anna Wilhelmina. Och det här Vulcanus, det är ju eldens gud enligt romersk mytologi.
Den här spannmålen, kan man se varifrån de fick den? Var den kom ifrån?
Nej, det har jag väl inte tittat någonting på, men det är ganska troligt att det kom. Norrköping och Kalmar kom det nog ifrån. Ifrån slättbygderna där. Men det har jag inte...
Det finns i det här arkivmaterialet så finns det alltså, man kan se vad skutorna har för last.
Ja.
De kommer in enklare, eller hur? Man kan se vad de har för grejer.
Ja, till en del så.
Är det sant?
Men det sämsta med tullen i Öregrund, jag har varit och tittat där lite grann. De förtullades i Öregrund, men sen var de tog vägen. Var de gick någonstans. Destination är inte uppgiven.
Nej.
Så att på det viset är lite svårt att...
Hade man någon sjöfart österut då? Finland och Ryssland?
Ja, då. Rom och Finland tillhörde ju Sverige längst tillbaka där. Och tullstationerna var gemensamma, finska och svenska.
Ja. Jag tänkte på
Sankt Petersburg. Ja, det har jag inte sett någonting av, men det är klart att det var sjöfart där. Ja. Fast man, i vissa fall finns det inte uppgifter på det, och så kan det vara svårt att man letar på fel ställen kanske en del gånger.
Jo, men då kan jag anknyta igen alltså. För att just ifrån Sankt Petersburg som det hette då, sen blev det ju Leningrad och nu heter det namnet tillbaks.
Ja.
Men just ifrån den hamnen så importerar de bland annat råg till Ängskär. Och särskilt under de där nödåren då 1867, 68, 69.
Mm.
Och det kommer ifrån Sankt Petersburg.
Men vad hade de med sig tillbaka från England? De gick nog balast.
Ja. För det finns balasthögar vid Ängskär till exempel innanför, en bit innanför bryggan. Som,
vad var det då? Balast?
Ja, det var sten. Sand i vissa fall.
Men han berättade också att de hade kläder med sig och såna här kruk. Stengods alltså.
Mm.
Hade de med sig i, som togs in här i magasinet då.
Ja.
Men det var kläder särskilt hade de med sig, packar då, eller bundar.
Inventaret från Ängskärs batteri.
De tog emot det där alltså.
Ja. Fattar nog för...
Fyra.
Ja.
Senare kanske.
Får jag vara och prata i år nu här. Vad är ditt första minne? Då talar hon om att en av faktorungen före pojken på morgonen, då kom han ut och klodde upp den. Men var han ute först, då gick det bra.
1804 flyttade de Strömansbyggningen, som de kallar en faktorsbyggning. Ja.